Då blåser vi igång matchen, höll jag på att säga. Veckans avsnitt av Offsides podcast. Och precis innan vi tryckte på räck här så sa du, Anders, mellan snörvlingarna: nu ska vi ha kul. Ett försök att gaska upp dig själv, för ja, du kommer in sjuk i morse.
Ja, jag har en liten febertopp som jag håller nere med hjälp av Ipren just nu. Men vi gör det bästa.
Ja, du sa också att du förmodligen sticker hem här så småningom, men att var helt uteslutet att vi skulle ställa in podden.
Ja, det var det faktiskt. Det var det första jag tänkte på i morse när jag tog mig första stapplande steget. Poddjäveln ska spelas in.
Ja, poddjäveln ska spelas in. Ja. Kan säga till, om det är någon tröst, att även jag är ganska trött idag. Det var för att jag fastnade igår när jag borde ha gått och lagt mig. Så fastnade jag på YouTube i en timme special som ITV hade gjort, jag vet inte när, men med Roy Keane och Patrick Vieira. Aha. Inte bara då någon slags bästa klipp på alla deras Pfizer-clashes, ja, utan de hade då faktiskt buntat ihop de två. Mm-hmm. Väldigt sådär stageat, att det var lite bondlikt så, med som ett garage, och så var det bara ett bord och två stolar. Och så kom de in där och först intervjuades de lite separat om varandra. Och sen fick de då slå sig ner mitt emot varandra och försöka ha ett samtal.
Mm. Du som är så otroligt fascinerad av Keane.
Ja, jag är ganska fascinerad av Vieira.
Men Keane har du både varit väldigt trött på och irriterad på, men också lite undrande.
Ja, det var väl så Vieira kände också. Det är ju inte helt oväntat att de båda hade, de var ganska lika varandra. Både spelmässigt, men kanske framförallt mentalt. Mm. Och då kan det ju ofta bli så att det är också de då som bråkar ganska mycket, men att de djupt där inne har en ganska stor respekt för varandra. Men man kan säga att Vieira var ju den som var mer uppsluppen, som skrattade en del och sa att liksom förmildrade omständigheter, medan Keane körde rätt mycket sitt stenansikte och sa verkligen att vanligtvis när man möter lag så brukar finnas en eller två som man ändå känner att man kan gilla. Jag gillade ingen i Arsenal. Ja. Och bara titta på Vieira så. Och då ser man ändå att han blir lite obekväm. För att han är nästan i game mode där också. Men det är sant. Det är inte hatkärlek. Mer inte hat. Men jag har ju väldigt svårt för honom. Mm. Du mjukade väl upp där när du var i Irland. Och då kom du hem här och pratade med att han är en annan människa.
Ja, men lite. Samtidigt så var det så när han var i Irland. Och hela den här, man ska veta, att de irländska fotbollssupporterna är oerhört trötta på Irländska fotbollsförbundet. Och sedan han då blev Martin O'Neills assisterande, så innan dess var han väldigt kritisk. Han var en av de som stod på samma sida som de arga supporterna. Men sen så blev han ju knäpptyst. Mm. Så där kan man tycka att han blev lite grann, han köptes på något sätt av förbundet och tystades ner.
Ja, det kanske var smart.
Men samtidigt så får man ändå gilla på något sätt att han säger alltid det han tycker och tänker. Sen så blir det inte alltid rätt. Men
nej.
Utanför planen då.
Nej, visst. Jag är ju inte dummare än att jag fattar att han dels var oerhört skicklig och viktig fotbollsspelare. Utan honom kanske inte United hade vunnit så mycket som de gjorde.
Förlåt, nu kommer jag på varför jag gillar honom. Varför jag kom hem för den resan. Ja. Vi var ju ute, jag och fotografen Peter Claesson, vi var ju ute en dag på det som var Irlands tidigare träningsanläggning. Alltså när landslaget samlades, en jättefin liten typ en Varberg kurort ute vid kusten. Och träffade en vaktmästare där som har jobbat där i alla år, som berättade om hur det var när Keane kom på besök med landslaget. Och han var så himla trevlig, han kom alltid in i hans lilla hytt där han hade gräsklippare och grejer och massa memorabil. Jag satt där och tog alltid en kopp te med vaktmästaren. Han satt och snackade med honom, och ibland så kunde det vara så att han tog telefonen och så ringde han till någon vaktmästars polare, bara ringde och liksom och gjorde lite prank sådär. This is Roy Keane.
Ja, det gillar man ju då att det är som folk inte ser.
Ja, men känner som att han var done with the originals.
Ja, with the locals.
With the locals.
Ja, absolut. Jag är nog lite färgad av Fergusons bok också. Mm. Där han ju förvisso berömmer Roy Keane, men beskriver ganska utförligt när, ska vi säga, att Roy Keane tappade lite mot slutet i United. Och Fergusons, när han gör sig omöjlig, när han bara gnäller och det är fel på precis allting. Och när han visar sin nästan helt, inte, ja, jag skulle nästan säga psykopatiska sida, men att han inte bryr sig om vad folk säger. Det är en gång han är så himla trött på att han tycker att United spelar dåligt, och så har de spelat en lördagsmatch, och på måndagen så är det alltid att en spelare ska intervjuas i det här MUTV, deras egen tv-kanal. Det är väl numera bara United-spelarna stannar i mixade zonen. I alla fall så jag Johanna Frendén efter att hon hade varit där, att alla stannade vid MUTV, så gick de förbi resten, ingen annan fick prata. Där var de ett schema och det var typ Gary Neville eller någon annan som var uppsatt för att göra den här måndagsintervjun. Men då hade Keane sagt att han vill byta. Jag vill gärna göra den här. Ja, det tänkte jag. Det går väl bra. Det var ingen som tänkte mer på det. Men sen så använder han ju sin intervjutid där för att helt ta heder och ära av sina lagkamrater och insatsen. Sågar dem längs med fotknölarna. Och dessa alltså är liksom en egen kanal. Det blir ju nästan starkare då, för där, du vet ju hur det är. Där. Det är ju
bara propaganda.
Mys. Ja visst, det är bara myspys liksom och sådär. Och eventuella fnurror på tråden hålls internt. Men det var så extremt. Så när de hade spelat in det här så går bandet direkt upp till Ferguson och säger, du måste se det här. Liksom, kan vi verkligen sända det här? Mm. Och Ferguson säger, det här är otroliga grejer. Han säger,
det här skulle man väl ta en kamera på Ferguson.
Ja, verkligen. Kanske lite irriterad redan, sitter med några kontrakt. Lite så här wet and windy väder ute på Carrington.
Ja, han tar upp sitt whiskyglas och kastar det i väggen.
Ja, han är mycket missnöjd där och tänker att det här är ju sjukt. Man kallar in Roy Keane. Säger liksom, vad håller du på med? Liksom, så här, det här är dina, du ska vara ledare för de här. Liksom. Bara såga dem. Vad ska de tro? Ja, jag måste vara ärlig, säger då, apropå du sa att jag, han säger vad han tycker, jag måste vara ärlig, så här känner jag. Men och så kommer då Keane med förslaget att, vad sägs om att vi samlar hela laget, visar min intervju, så kan vi ha en diskussion om det sen. Jag menar, de nerverna, och har det, och det går han då med på. Så de har då en visning på Carrington, där Keane i rummet och alla andra, Van der Sar och gänget, sitter och tittar på när Keane sågar dem alla. Mm. Och efteråt säger bara, vad säger ni nu? Om det här. Och det blir så jävla dålig stämning och några bara åker hem. Men det, liksom, det visar ju lite grann ändå när det hade gått lite för långt där. Det blev ju inget snyggt slut han fick ändå faktiskt.
Nej, visst. Men å andra sidan så måste man ändå beundra hans mod.
Ja, det kan jag göra.
Han gränsar ju säkert på någon slags, till någon slags psykopatisk nivå i alla fall. Att han är så otroligt resolut och bestämd och övertygad om att han har rätt och alla andra har fel och sådär. Och det är ju, kan ju bli... I en annan tid, i en annan situation, så skulle han kunna bli en diktator.
Mm. Om man ska ta det skulle långt. Också kunna bli en frihetskämpe.
Ja, precis.
Ännu mer.
Precis. Ja. Han är övertygad om någonting och han går för det rätt in i väggen. Alltså.
Han är väl ett klassiskt exempel på att hans egenskaper är både hans vän och fiende. Mm. Så, för att det helt enkelt slår över ibland. Ja. Men nu, för att hålla oss lite mer i nutid, men ändå stanna kvar i England, så... Ska vi säga att vi avslöjar att vår förbundskapten Janne Andersson förra veckan var runt på en liten spelarturné, kan vi kalla det så, i England.
Ja. Scoutingresa.
Scoutingresa, ja, precis. Vi ringde honom i ett annat ärende och då var han runt i någon engelsk hyrbil där. Var hade han varit?
Han hade kanske nyss varit i Swansea.
Ja, just det.
Och eventuellt i Sunderland också.
Och så var han på väg till Leeds.
Ja, då kan man lista ut vilka han har tittat på. Det var Martin Olsson. Kanske Kristoffer Nordfeldt på bänken. Han satt i Swansea. Bissen Larsson i Sunderland.
Kanske Joel Asoro.
Just det, absolut. Och, så då, och det var här han var på väg då till Leeds. Leeds för att se på Pontus Jansson. Ja. Inte Antonsson. Jag tror inte han spelade den matchen ens.
Nej, precis. Och det är väl då det man blir nyfiken, eller ska bli nyfiken på, är huruvida någon av de här är aktuella att spela mot Vitryssland då i VM-kvalet som närmar sig här i mars. Men jag vet inte hur du kände, själv kände jag mig att det brydde jag mig inte så mycket om. Istället blev jag oerhört nyfiken på alltså själva resan som Janne har. Det som han gör när han inte ser på fotboll. Ja. Han åkte själv dit som jag fattade det. På så sätt är man ju jävligt skvallrig och fast vid de här banaliteterna. Men jag tänkte bara på att, vad äter han? Vilka vägkrogar stannar han vid? Hur bor han? Vad kör han för bil?
Vad har du för slutsatser då? Vad tror du?
Ljudbok vet vi att han gillar. Ja. Så att han kanske ser till att han har en hyrbil med en audiofunktion så att han kan köra någon. Det är rätt mycket deckare, va? Mm. Det är frestande att tro att han liksom äter mycket fish and chips och sådär. Men han är ju lite fåfängande och noga med träningen. Så jag tror att han ser till att boka övernattningshotell där det finns ett gym till exempel. Mm. Och sen kör han då kanske lite treadmills och kanske lite bänk.
Ja, jag kan faktiskt se det framför mig att han lite förgäves letar efter en bra salladsbar i Leeds. Det är idiotjakt, tror jag.
Men, ja. Vad det gäller, det är lite lurigt läge om man bara ska ta fotbollen där med för Pontus Jansson som inte kan göra så mycket annat än det han gör. Han är ju kung i Leeds United. Men nu när han har ett så inkört mittbackspar så känns det ju som att antingen Nilsson Lindelöf eller Granqvist nästan måste gå sönder eller stängas av för att han ska byta det. På så sätt lite jobbig situation för Pontus Jansson. Han kan nog vara bra som helst där, men han kommer nog inte gå in och spela från starten då mot Vitryssland.
Johan, jag har gjort så. Vi brukar ju nämna hur många, vilket avsnitt vi är på. Och vi är på avsnitt 142.
Ja.
Jag kollade väldigt snabbt. Det var så att Cafu och Thuram, som vi pratade om förra veckan, som skulle kunna gå i korridorerna i New York på FN-huset där.
Just det.
Båda de två har gjort 142 landskamper. Men mer intressant är att titta på vilka som föddes denna dag när vi spelar in, 21 februari. Då ser jag att Ronny Hellström föddes den 21 februari.
Ronny Vaktakass. Då var det stil på Bayern.
Just det. Vem var det som sa
det? Det är väl i SOS, tror jag.
Ja, just det. Så är det. Just det. Sen en gammal poddbekanting som vi pratat om i sammanhang med Federer, nämligen David Foster Wallace, som skrev en fin text. Han fyllde också år.
Ja, journalisten, författaren.
21 februari, som då är död. Ivan Campo, en annan. Har du på Ivan Campo?
Jag gillade honom väldigt mycket. Han förkroppsligade väl lite det här med att i en tid av Galacticos så kändes det som att man gillade honom för han kanske hade ett eller två kilo för mycket.
Mm.
Och sen har han alltid varit svag för när någon kommer utifrån. Vi har ju sagt att de få gånger det har hänt, men att en engelsman har gått i Serie A och blivit stor där, så uppstår någonting roligt. På samma tid så tyckte jag det var kul när Ivan Campo var i Bolton. Att det, liksom, när det kommer någon helt, framförallt Bolton, om man har varit där, inte allt för kul ställe. Det är ganska grått och trist. Då kändes det som att han kom med kontinenten.
Kan det vara så att Campo, JJ och Kocha och Johan Elmander hade någon slags treenighet i Bolton samtidigt? Var de sammanföljde de med varandra där?
Fåga inte säga det. Var Elmander där?
Han gick dit 2008, det pratade vi om, att för 140 miljoner kronor. Det låter lite sent kanske.
Kanske. Ja. De hade ett roligt lag där i alla fall, med många som stack ut.
Mm.
Speciellt och Kotschar och kanske. Ja. Sen var väl Anelka där också.
Just det. Två andra födelsedagsbarn är Pascal Chimbonda. Ändå lite upphypade tag. Han var i Spurs och så.
Just det. Ja.
Och sen den sista, en greken, Samaras.
Mm.
Georgios Samaras.
Mm. Oerhört vacker, oerhört trevlig mixad zon.
Mm.
Fick ofta väldigt mycket journalister eftersom han, när på den tiden grekerna var att räkna med lite mästerskap, så var han en av få som var bra på engelska.
Jag har druckit faktiskt Ouzo med Samaras på Kreta.
Det kan du ju inte bara sätta punkt efter. Sådär.
Ja, det var jag och min fru som var där.
Du kan fortfarande inte sätta punkt.
Ja, vi var där på charterresa och han var samtidigt där. Och vi var på samma hotellbar. Och då stod han, så gick jag fram i barn och snackade med honom i en minut kanske.
Ja, var han stilig?
Ja, och han hade strandkittet på sig. Så var liksom badbyxor och linne. Han har precis varit på beachen också. Väldigt trevlig.
Ja.
Det lilla jag fick på.
Ja, sympatisk. Ja. Men vi säger grattis till hela gänget.
Innan vi går vidare från 21 februari så ska vi nämna två personer faktiskt har avlidit den 21 februari.
Mm.
Den
ena, jag råkar veta vem en av dem är, tror jag.
Ja, det är han som sprängde banken.
Ja, det är Hasse Jeppsson.
Han sprängde banken i Napoli. Eller i Neapel. Och sen så är det Malcolm X. Så det kan man alltid tänka på. Om man tänker på Hasse Jeppsson så kan man tänka på Malcolm X.
Mm, absolut. Vi har som vanligt fått en del mail till vår adress podcast@offside.org. Ett som jag blev glad av, bara fnittrade till, det var nästan bara en länk, så klickade jag på länken och där stod Robbie Fowler.
Mm. Det var man ju alltid glad.
Ja, i en kostym, och det var då en hemsida för som gjorde reklam för hans nya karriär. Han är ju någon form av fastighetskung numera och vänder sig till folk som har mycket pengar, till exempel fotbollsspelare som har lagt av, eftersom då har vi sett många exempel på ofta gör ganska okloka investeringar. Så med Robbie Fowlers hjälp så kan de guidas till att investera till exempel i fastigheter, om man kunde betala lite för att ingå i hans program. Så. Mm. Det hade varit ett roligt rep om man fick följa en stjärna som precis har lagt av och som Fowler och hans team tar under sina vingar för att placera hans pengar.
Mm.
Och i samma veva så ramlade jag över en artikel om hans gamla lagkamrat från Liverpool, nämligen Michael Owen.
Mm.
Det var den här, jag tror inte de har kvar den längre, men fanns en liten vignett i Guardian som hette Small Talk.
Mm.
Och det var just vad det lät som. Varje vecka så var det en sportprofil, ofta en fotbollsspelare. Och så pratade de just där, kanske typen som, apropå vi snackade om Jan Andersson nyss, banaliteter, grejer utanför. Ge oss ett skämt, kan de säga, och så får de försöka göra det. Vad är din favoritfilm och så? Och då snubblade jag över en sån med Michael Owen och kunde efter att ha läst det konstatera att han är nog världsfotbollens tråkigaste människa faktiskt.
Mm.
För man brukar aldrig kunna bjuda på någonting, men han hade fan ingenting att komma med. Mm. Tyckte nästan synd om honom, så liksom grå som han verkade.
Vad var det för typ av fråga han fick då?
Det är som det brukar vara. Vilken var den sista filmen? Vilken var den senaste filmen du såg? Och där blev det intressant, för det var så märkligt svar. Han har sett 5 filmer i hela sitt liv. Och du vet, jag ser att du vill att, att jag ska säga vad det var för filmer.
Absolut.
De 5 filmerna som Michael Owen har sett är Ghost, Rocky, Jurassic Park, Cool Runnings och Heat.
Det känns som att han slutade titta på filmen 1996.
Ja, det var ju följdfrågan då. Men de är ju uråldriga. Har du inte sett någon ny film? Nej, säger Owen. Jag såg bara filmer när jag var i 12-årsåldern. Då såg jag de här 5. Det berodde då på att han var så talangfull i fotboll. Så Owen och hans pappa åkte runt mellan olika storklubbar i England för att göra såna här besök och få träna lite för att se vad han ska välja. Han var ju så otroligt skicklig. Och det var en del andra pojkar som gjorde också. Och på kvällarna så ville klubben att de inte bara skulle sitta hemma och rulla tummarna. Så då föste de ofta iväg dem till någon biograf. Och då såg han på 5 filmer. Och sen dess har han inte sett någon. Ibland får han någon rekommenderad, men då ger han dem ibland 40 minuter. Men det är aldrig något kul, tycker han. Han lyssnar inte på musik heller. Men det kan vara ändå Cool Runnings. Vilken 12-åring tycker inte den är askul?
Ja, faktiskt. Ja, jävlar. Han är ju också en tv-bisittare i England som blir ju ganska förlöjligad och får rätt mycket skit nästan efter varje sändning för att han är just så himla tråkig.
Ja, tråkig kan man ju vara, men han anses väl inte vara så. Man kan ju vara tråkig och kunnig och en liksom en, vad ska vi säga, en nykter expert som ändå kommer med mycket intressanta synpunkter. Mm. Men det gör han ju inte heller.
Nej, precis. Det är det också, att han pratar ju bara i klischéer. Men det är intressant med Owen. Man glömmer ju ändå lätt bort att 2001 så vann han Ballon d'Or. Han kom alltså på första plats. Före Raoul som kom på andra plats och Oliver Kahn som kom på tredje plats.
Var det här borde jag ju veta, men var det här fortfarande när Ballon d'Or bara var europeiska spelare?
Det tror jag inte, för att om det var året efter 2002 som Ronaldo fick det. Det kanske var precis där i skarven då.
Ja.
Ronaldo blev det, tror jag.
Oavsett vilket, det är absolut lätt att glömma. Mm. Det är det väl 2001, då är det rätt mycket München-matchen där när England vann med 5-1 i Sverige.
Ja, så trippen med Liverpool.
Ja, just det. Den så kallade trippen.
UEFA-cupen, Liga-cupen och FA-cupen.
Sa du inte samma cup 2 gånger där?
Liga-cupen, FA-cupen. FA-cupen.
Ja, just det.
Så var det.
Ja, ja, ja. Glömmer vi. Och eftersom han var så tråkig kan vi lämna Michael Owen då.
Ja, det gör vi.
Hans, jag vet inte om jag ska kalla honom kollega, men i ett brittiskt tv-universum. En som med rätta får mycket mer beröm är Gary Lineker. En man man blir allt mer imponerad av faktiskt.
Ja. Han verkar ha väldigt många strängar på sin lyra, som man säger ibland.
Ja.
Inte bara det att han är en duktig Ola Wenström då, programledare.
Ja, han är nästan lite mer. Ja, precis. Ja. Han är Ola Wenström minst lika bra, plus att han är ju en expert som klarar sig bättre än de allra flesta andra även i en programledarroll.
Ja, han gör ju det med sån
Match of the Day som han har.
Ja, men han är ju väldigt tydlig och har hela tiden liksom en liten räv bakom örat. Sen så är han ju stark på oss i sociala medier, där han dels har tagit väldigt mycket så här med UKIP och högerextrema, och inte bara inom England, utan nu är han ju också inne i världspolitiken och håller på och tjafsar rätt mycket med Piers Morgan då, som är Donald Trumps polare. Det gänget där.
Ja,
men ute och bara nu häromdagen då, efter Trump hade hävdat att det var kaos i Sverige. Och blev ju lustigt på många olika sätt, men det var ju Lineker snabbt ute och sa att han skänkte alla sina tankar och sin själ till oss i Sverige, ja, i de här tuffa tiderna.
Men Lineker kanske vi borde ha nämnt då förra veckan när vi försökte lansera en potentiell ny generalsekreterare i FN från fotbollsvärlden.
Absolut, han har ju kontakter. Han har också varit involverad sådär i, om det är UNESCO eller FN och så. Så att han har redan en fot i den världen.
Ja.
Jag tror jag har varit nere i Afrika och hjälpt till också.
Och vi har fått en del andra förslag med.
Ja, Johannes Kleris som vi nämner ofta här, TT-reportern och Spanien-experten. Han kom ju med förslaget att Iniesta kändes som en klockren kandidat till den här världsledarrollen. Men jag tror att han
brister. Han har ju inte ett ont ord att säga om Iniesta.
Nej,
men precis. Kanske bör det finnas något ont ord att säga om någon.
Ja,
att du förstår att man nästan är för.
Ja, han saknar lite karisma skulle jag säga kanske. Ja.
Kanske också att han vill nog vara hemma mycket.
Det tror jag. Och när han nämnde Iniesta så kontade jag med en som jag på något märkligt sätt glömde förra veckan. Nämligen Xabi Alonso. Jag är otroligt svag för honom personligen, så att jag är ju lite inte så objektiv där kanske.
Nej, men det är ett bra namn. Han har den här världsmedborgar-auran. Vår första lyssnare Kim Evertsson skickade direkt så fort avsnittet var ute bara en stor bild på Flamini. Så, som jag förstod då direkt vad han menade med. Han är väl lite kär i Flamini.
Ja, lite. Ja. Vi ska säga att vi gör veckans avsnitt i samarbete med C-more, och som alla nu vet så är ju uppladdningen inför Allsvenskan 2017 i full gång, och C-more kommer att visa totalt ungefär 100 matcher bara innan allsvenska premiären. Och i helgen fortsätter Svenska Cupens gruppspel, bland annat med matcherna Kristianstad, AIK, Sirius, Ljungskile och IFK Göteborg, armenisk-syrianska. Och på måndag är det Stockholmsderby, Brommapojkarna, Djurgården. Och den som lyssnar på Offsides podcast kan ta del av ett exklusivt erbjudande. Det är halva priset på första månaden, och det är då 199 spänn istället för 399 kronor, och detta är utan bindningstid. Man går in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet.
Avsnitt 142, om vi ska kalla det för Cafu-avsnittet, också i samarbete med Korpen. Fotbollssäsongen med Korpen drar snart igång igen. Det är dags att putsa de vinterstela fotbollsskorna och tvätta matchtröjan och kliva in på planen igen. Och vill man anmäla ett lag eller veta mer så ska man ta kontakt med sin lokala Korpenförening eller gå in på www.korpen.se/fotboll2017. Där hittar man korpfotbollsserien närmast sig. Så kolla där om man vill spela Korpen i år.
Ja, och så ska vi nämna att vi också gör avsnittet i samarbete med Näsfabriker. Och hit kan man åka och bo och konferera på ett av Sveriges bästa hotell, endast 20 minuter från Göteborg. Det är då också naturskönt med skog och sjö, alldeles runt knuten. I det som en gång var en gammal bomullsspinneri finns det idag ett mysigt café och tre stora butiker inom mode och inredning. Bomullsfabriken, som då klädbutiken heter, har ett utvalt mode från kända märken som NN07, Acne, Morris och Ralph Lauren. Hos Brick och Steningen kompaniet hittar du det senaste till hemmet. Nu på fredag, strax efter 18 på kvällen, så kommer Johan och jag åka ut till Näs för att delta i ett event som pågår under kvällen. Vi kommer på en scen då hålla i en liten show, kan vi kalla det, som ska pågå i cirka en halvlek. Vill man anmäla sig till kvällen eller bara läsa mer om Näsfabriker så går man in på näsfabriker.se, alltså NAAS. fabriker.se.
Mm, du nämnde Svenska Cupen här och den är ju igång. Har du sett något av matcherna som var antingen i helgen eller under måndagen här då? Det är tisdag när vi spelar in.
Mina föräldrar var på besök i söndags och pappa som inte har C-more var ändå sugen. Han var lite fotboll, hade lite fotbollsabstinens så att han ville kolla lite på AIK. AIK Gais där. Så vi slog på och såg en halvvecka ungefär.
Mm.
Så det såg jag lite på och sen så såg jag lite...
Vad tyckte du om det?
Jag tyckte att Gais, som man säger, stod upp ganska bra.
Ja.
Spelade med en hög, ett högt pressspel och en bra intensitet i sitt spel. Och AIK var ju visserligen skickliga individuellt, det såg man och sådär, men de var inte överlägsna.
Nej, jag såg lite grann då på Djurgården Degerfors under måndagskvällen. Det var ju, jag ska säga skräll, men en överraskning i alla fall att superettalaget Degerfors vann med 2-1 efter två mål av sina namn som känns som har varit med väldigt länge nu. Spettim Hassani, som är tillbaka i Degerfors. Han gjorde först 1-0 och sen avgjorde han sen med 2-1 och några tillresta Degerforsare var mycket glada på Tele2. Det var ju uppenbart att Djurgården har ett försvar som inte riktigt håller allsvensk toppklass och heller inte än så länge i alla fall. Och det känns inte som att Magnus Eriksson riktigt är där formmässigt som han var i Malmö ett tag. Ingen vidare spets faktiskt.
Nej, det innebär då att de har en väldigt bra målvakt och ett väldigt starkt mittfält.
Ja, det har de.
Två av fyra delar kan man säga.
Och det känns ju som, det har ju snackats om Gustav Engvall då, inte helt in på lån från Bristol och det kan ju behövas. Och Djurgårdens trupp är väl kanske inte klar än om man ska därmed inte avskriva dem från eventuella stordåd i allsvenskan. Men det var i alla fall fint att se. Ja, vad som nästan känns som fotbollssveriges största bromance tillbaka i samma lag, Kim och Isaksson då.
Ja. Ska jag göra en referens till Skavlan nu igen eller?
Ja, varför inte?
Det känns som att det blir nästan ett fast inslag.
Ja, men det finns ju viss relevans eftersom Kim Källström var gäst
där. Han var där i fredags precis och jag såg det, Skavlan ville ju...
Du missar aldrig ett avsnitt av Skavlan.
Nej, det var faktiskt
blivit. Du vill alltid lägga fram det som att så här råkade få på Skavlan lite.
Ja, men det har fallit sig två gånger i rad nu. Först var det Lasse Lager. Jag ska inte skämmas för att titta på Skavlan.
Nej, gud nej.
Nej, nej men så givetvis så var Skavlan informerad om att ta upp det här, den här bromansen mellan Kim och Isak. Och kom in på det här att de alltid ville dela rum och sådär under landslaget och... Man såg på Isak att ska jag behöva prata om det här igen? Och han höll ändå god min, men gjorde inte det med så mycket inlevelse. Men så att han, jag vill inte prata om det här med, detta har jag vevat säkert 50 gånger redan.
Ja.
De trivs tillsammans, så de tycker det blir lite långtråkigt om de bor själva.
Vad har vi, förutom om vi inte ska, om vi ska sluta tjata om Kim och Isak då, men fotbollsvärlden är ju full av bromances.
Mm.
Behöver någon veta vad en bromance är, Anders?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
det tror jag.
Två män som gillar varandra väldigt mycket.
Ja.
Om då går på dem lite mer som jag tycker är fina, är ju faktiskt Zlatan och Maxwell, tycker jag.
Mm.
Det känns liksom så länge, nu spelar de inte samma lag längre, men det kändes så länge Maxwell fanns där vid hans sida, så känns det som att det var bra för Zlatan.
Mm.
De var ju liksom annars det klientelet som Zlatan brukar hänga i sitt entourage med, känns ju alla liksom ganska testosteroniga, medan Maxwell kändes liksom mjuk och fin.
Ja, absolut. Samtidigt kan man undra hur bra det har varit för Maxwells rykte. På många har ju hävdat helt att Zlatan har alltid liksom sagt att kom nu Maxwell, nu flyttar jag, nu vill jag att du följer med, och så har Raiola dratt i några trådar och så har det blivit så. Men som man har förminskat lite grann Maxwells storhet, det är ju en otroligt bra back.
Ja, ja, en av dem spelar i ett lag som piskade Barcelona, och det är inte Zlatan.
Ja, precis, men det känns lite grann som att så om 10 år när man minns tillbaka Maxwell, så kommer många, men det var ju bara Zlatan som ville ha med sin bästa polare.
Ja.
Man förminskar lite grann hans storhet.
Han var viktig för honom under den första Ajax-tiden när han brottades rätt mycket med hemlängtan och vissa akklimatiseringsproblem, när han liksom fick komma och bo hos och få mat av Maxwell och så. Och sånt glömmer han nog inte.
Nej.
Jag hoppas att de håller liv i den, för den alltid känns trygg att ha med sig på något sätt. Har du någon annan bromance?
Jag kan väl ändå ta en, när vi vänder hemåt till Allsvenskan, ta en gammal som man saknar. Rydström och Tobias Karlsson, Tobinho.
Ja, oh ja.
Den var ju faktiskt legendarisk.
Ja, det kunde låta ibland på den så kallade Kalmartiden att jävla mycket uppmärksamhet de får och de snackar mycket, men jag tror att många skulle skriva under på, även som inte håller på Kalmar, att det saknar man när Henrik Rydström fanns i Allsvenskan. Dessutom är ju inte så, det är inte bara att han har lagt av, man hör inte så mycket om honom.
Nej.
Han liksom la av från sociala medier och det är inte en massa riksintervjuer med honom direkt.
Ja, det är nästan som att man misstänker att en sån som Paul Rogne har varit inne och kladdat lite där och liksom att han har en strategi nu, att han ska vara väldigt tyst.
Tonat ner sig.
Ja, ja. Jag vet inte.
Nej, jag tycker i alla fall det är tråkigt.
Mm.
Och de hade ju, det var ju mycket, eftersom man kunde följa via Rydströms blogg framförallt. Och så var det ju återigen då sällan det de gjorde på planen, utan det var ju det här när de liksom en ledig måndag förmiddag satt på något lekland utanför Kalmar och Tobias Karlsson var väldigt sugen på att investera i leklandet och så. Och så detta ständiga kaffedrickande.
Ja.
Minns någon gång när de var på någon cirkus och en väldigt kaffeabstinensig Tobias Karlsson kunde inte få tag på något kaffe där. Och han var så jävla desperat så till slut så hittade han lite hett vatten och smulade ner lite bark för att det påminner om Nescafe, tyckte han. Och så svepte han den koppen.
Ja.
Den var fin.
Ja. Om man ska ta en annan som också kanske, det var inte riktigt de åren där, men mot slutet av Tobinho och Rydström så var lite ett omaka par som ändå blev, det var ju faktiskt Kärna och Bojan Djordjic.
Mm.
Som blev, de är ju väldigt omaka i sina personligheter. De blev ändå väldigt tajta, de umgicks mycket privat och så.
Mm.
Vill bara nämna dem.
Ja, de där omaka som inte riktigt, eller i alla fall inte, de väntade, blir ofta de fina. Jag tror Patrice Evra och Park blev väldigt bra vänner i United.
Gisung alltså.
Ja, precis. Ja. Och liksom Evra flyttade, köpte ett hus precis bredvid Park för att de skulle kunna få umgås ännu mer.
Mm.
Evra gillar jag generellt, han känns som en väldigt rolig person. Men den tyckte jag också var fin. För det är liksom, ofta när de har kommit från, när det har varit asiatiska spelare, så har de inte kanske varit superintegrerade i laget och hållit sig rätt mycket för sig själva. Men de två var lite ler och långhalm ett tag.
Mm.
Det tycker jag var fint.
Ja.
Gillade ju även Kamara och Kamara förstås.
Mm. Kamara,
alltså Häcken Kamara, gjorde väl två mål tror jag förresten. Häcken inledde sitt kuppspel.
Ja, mot Norrtälje.
Precis, Alhassan Crespo Kamara och den andra Kamara, det vill säga Al-Hadji Kamara, återfinns väl numera i USA tror jag,
ja.
I Washington. Mm. Efter de här hjärtproblemen som gjorde att han fick lämna Norrköping. Men de gillade ju varandra otroligt mycket och brukade ofta, de var så ödmjuka, båda var så starka. Så att de alltid brukade liksom säga, oh, you're so strong. No, you're the strongest. Så det bara vem som var starkast av dem.
Ja,
de gillade varandra väldigt mycket. De var fina. Men om man pratar, det behöver ju inte vara bromances, men när man kommer in på duos så inom fotbollen, om det är ett mittbackspar eller ett anfallspar eller två innermittfältare som ja, säg Xavi Iniesta, som lite i ett lag så är det två stycken som lite sitter ihop. Det behöver inte vara att de är bästa vänner, men kanske mer på planen. Så vi har talat om radarpar tidigare, och då har vi väl framförallt rört oss i forwardspar, men det kan ju finnas mittbackar eller mittfältare eller ja, en målvakt och reservkeeper, två som liksom gärna håller ihop så. Vad som ofta är inbyggt där är att oavsett om båda är förstås givetvis bra om de är uppe på en hög nivå, men att det är nästan så där uttalat att en är ändå lite kungen. Mm. En är den som är tydlig ledare för den här duon.
En står lite i skuggan.
Lite i skuggan, ja, även om den ofta är bra förstås. Och de där kan ju ofta i efterhand få lite retroaktiv uppskattning, medan när de väl är igång så är det liksom stjärnan som det mesta ljuset handlar på. Mm. Michael Jordan och Scottie Pippen var väl ett sånt. Nu hade ju Chicago Bulls ett rätt okej lag överhuvudtaget, men de var väl något av en duo med en väldigt tydlig kung. Mm. Och även kanske Gretzky och Mark Messier i Edmonton Oilers, där Gretzky givetvis var liksom den stora stjärnan medans...
Precis. Båda de här fallen så pratar du om Michael Jordan som kanske är tidernas bästa basketspelare och Wayne Gretzky som kanske är tidernas bästa hockeyspelare.
Ja, det var ju kanske extremer då.
De är extremer, så att även om man är den här som kompletterar duon och man är kanske tvåa, trea i världen, så kommer man ändå i skuggan.
Ja, precis.
Lite olyckligt.
Ja, och säkert hade ju Gretzky och Jordan lyckats helt okej med någon annan bredvid sig också, men att det ändå finns någon slags inbyggd sådär med att han får kanske inte så mycket, eller hon, rubriker, men utan honom hade jag inte riktigt varit så här bra, att den i alla fall har vett att uppskatta det. Men det här är liksom att jag tycker det är intressant när det är en som var så tydlig och som kanske ser sig själv också som att han har mycket högre status.
Ett väldigt bra exempel då, för att konkretisera det du pratar om, det är ju Svennis och Tord Grip.
Ja, det får man väl säga. Och där har man det också inbyggt i liksom titlarna, med att en är in charge och en är assistent. Ja. Så, och där, där hamnar de ju nu, jobbar de väl inte ihop längre, men Grip var ju förmodligen jätteviktig och har varit för, och särskilt i början var det väl han som hade kunskap och erfarenheten. Mm. Men på slutet så liksom var nästan mediebilden att Svennis var lite snäll mot Tord och tog med honom så. Men det hade han inte gjort bara för att vara snäll såklart, han behövde ju honom. Jag hörde en ganska rolig historia om de gamla, ska vi kalla dem för, inte proggubbarna, men vi säger popsångarna, Mikael Wiehe och Björn Afzelius. De var väl ett radapar, får man väl säga, i Hoola Bandoola Band och hela den 70-talsvågen. Hoola Bandoola Band var stora och de sjöng och spelade båda två och var så, på ett sätt en duo. Men det var väldigt tydligt att Wiehe var kungen. Mm. Det var han som skrev alla låtar och det var liksom outtalat att det var så det var. Först Björn Afzelius också vågade efter ett tag skriva egen musik. Han var lite skörare än Wiehe kanske. Men när de hade gjort flera plattor och till sista plattan de skulle göra, så vågade Afzelius ta mod till sig och be om ett möte med Wiehe, där han liksom, man förstår att det var en ganska stor grej för Afzelius att våga berätta det här. Man har sagt att det är så här, Mikael, att jag har skrivit en egen låt här som jag tycker är ganska bra. Skulle du vilja vara snäll och bara lyssna på den? Och vi är stor nog nästan så att han tar sig tid för att lyssna på Björn. Så gör han det och så spelar Björn upp sin låt som jag tror handlar om bläckfisk som är utsugare eller något sånt där. Ja. Tror jag. Och sen när han är klar så säger vi bara väldigt allvarligt så här, bara, Björn, du har skrivit en komplett låt. Och han känner sig väldigt nöjd och sen kommer skivan ut och vi tar inte med låten på skivan. Det får gå på Afzelius första soloplatta sen istället.
Vi är ju en, vi ska inte fasta med Wiehe, men det är ju en gåta. Å ena sidan så är otroligt karismatisk och mysig och så. Såg du den här intervjun i samband med att Bob Dylan tilldelades Nobelpriset?
Nej.
Han blev intervjuad på länk som, han har ju varit ett stort Dylan-fan och väl fått översätta, tror jag. Men inte fall översatte han en, om det var en biografi eller om han satt upp en föreställning med, jag vet inte vad det var i alla fall, men han anses ju vara en av de stora Dylan-kännarna. Han var med på länk där och han var så euforisk och lycklig för det här med Bob Dylan, och han har ju sitt målande språk och sin härliga Malmö-dialekt, och han ser ut som en stor nallebjörn och sådär. Så å ena sidan har han den, så å andra sidan så har man hört den här typen av historia där han är rätt så hänsynslös.
Ja, och kan också vara svänga mellan att han är uppsluppen och väldigt politiskt allvarlig. Ja. Han ringde ju min bror en gång bara helt apropå, läst, min bror hade skrivit mycket om Sverigedemokraterna och så höll vi på, han ville göra någon låt om dem, han tyckte det hade gått för långt, någon protest så. Men så ville han, han behövde lite mer kunskap, så då ringde han, eller min bror, för han läste hans artiklar, och han, Nicke var hemma och dammsög eller något, telefonen ringde och så bara väldigt, alltså, hallå Nicke, Mikael, vi, sa han.
Det är precis som att han förväntar sig att en person på andra sidan luren ska liksom stänga av allting. Ja. Dammsugaren ska stoppas in i skåpet, i städskåpet. Nu ska man sätta sig ner, man ska ta ett glas vatten.
Ja, ta precis, in det här. Så här. Den här chansen kommer bara en gång. Jag kommer aldrig mer ringa. Men då är jag också väldigt mycket rakt på saker. Jag har gjort en låt som heter Fascismens kreatur. Men det var intressant med de två, för att han var ju också, han var ju inte dum via, för det intressanta var ju att, och speciellt sen när de både började göra solo-grejer, var ju att Afzelius sålde ju mycket mer. Mm. Och var ju, alltså han har väl sålt otroligt mycket mer med 1000 bitar och mycket mer folklig på så sätt. Men han sågs väl vara lite schablon, om jag generaliserar, lite töntigare kanske. Mm. Men när de skulle på någon återföreningsturné sådär med Hoola Bandoola Band, så var han ju tvungen att köra liksom några av Afzelius låtar. Liksom för att han fattat att det är många här som köper biljetter bara för att höra det. Mm. Han tyckte fortfarande att han var kungen, men att han var smart nog att inse att om jag bara kör över honom så kommer jag få folk emot mig. Ja, så han var nog ganska medveten om styrkeförhållandet mellan de två.
Men okej, okay. Återgå till de här duosen då, där det är en som kanske har varit, Jocke Björklund får man säga, och Patrik Andersson.
Ja.
Även om man ska säga att Jocke Björklund nådde ju ändå en rad Champions League-finaler, han fick ju sitta på bänken med någon och sådär, men han var ju ändå på toppen i Europa i en 3 år i alla fall. Och Bjärred var visserligen också det i Bayern München, men det var liksom rätt kort tid. Han gick från Gladbach, sen hade han väldiga framgångar i Bayern München på ganska kort tid.
Och sen lite i Barcelona.
Lite Barcelona, ja, precis.
Ja, jag tycker att de platsar där. Nu blev det liksom United-perspektiv, men det här tidiga mittbacksparet under 90-talet, under Fergusons tid med Steve Bruce och Gary Pallister, inte var så glamorösa, men Bruce väl ändå var den mer extroverta och kanske ledaren. Pallister, eller Pally som man kallades, var liksom bara där. Mm. Och en sån som kanske sådär, framförallt de som verkligen följde klubben hade mest vett att uppskatta vad han betydde, fast han inte var så glamorös. Det är också väldigt roligt i Fergusons bok, om det är att Pally spelar sin allra sista match, om det är någon testimonial eller något, och så får han en typ armbåge på ögonbrynet så att ögonbrynet går upp. Han är så oerhört knäck för det, så skriker rakt ut, jag blöder! Så här, det har aldrig kommit ett sår under hela min karriär, och så kommer det nu! Så här, som ett barn. Så. Ja. För att han aldrig fått blod på sig innan. Det var roligt.
Ja. Okej, tala om kanske mittbackspar då. Kan vi nämna en sista här som jag har i alla fall. Paolo Maldini och Mauro Tassotti.
Mm.
Har man väl nämna, va?
Mm. Ja. Vem var så att säga kungen?
Ja, det är dumt att inte säga Maldini då.
Ja, men Tassotti är såklart jätteviktig också. Jag ska slänga in några tyskar för att avsluta med, för det här kan faktiskt vara någorlunda intressant. Men apropå Kaisen, den riktiga Kaisen, Franz Beckenbauer, som väl inte var den riktiga Kaiser, det fanns väl en riktig Kaiser bakom det. Men han spelade ju tillsammans med en tysk med ett långt namn, Hans Georg Schwarzenbeck, Katche tror han kallades. Men han kallades också för Kaisens livvakt. Mm. För det är nästan, tror jag, att Beckenbauer pratar man ju ofta om, och ibland så pratar man honom som att han var en modern libero. Och både spelutbuggare och försvarare och oerhört elegant. Och glömmer man nästan bort att han under hela sin tid i Bayern München hade denna Schwarzenbeck bredvid sig, som definitivt är en sån som
städgumma
och som också, särskilt kanske i Bayern-kretsar, är just en sån där unsung hero. Mm. Han spelade där under hela sin karriär och han vann precis allt som gick att vinna, dessutom flera gånger om. Han var liksom mindre glamorös. Beckenbauer var ju eleganten. Liksom. Och han hade ganska snygg formulering om det, Schwarzenbeck, hur olika de var som spelare. Han jobbade nämligen som typograf eller tryckare under, i alla fall när han var ung, innan han kunde leva på fotbollen i Bayern München, här Schwarzenbeck. Och då berättade han att Beckenbauer påminde honom om chefen där. För chefen på tryckeriet kunde hålla på mycket som helst med bläck, men han fick aldrig en fläck på sig. Mm. Han var liksom helt ren. Medan jag, direkt med att jag tittade på trycksvärtan, så blev jag helt svart, sa Schwarzenbeck, som hade ett passande namn också då. Mm. Och så var det när vi spelade, jag och Frans också, att han kunde liksom hålla på och springa mycket som helst. Han var helt ren efteråt. Att han var så elegant, medan jag efter en minut såg ut som, hej, kom och hjälp mig. Så. Mm. Han låg väl mer på gräset och var mer i duellspel och sådär. Mm. Och det var ingen person man tänkte på så mycket under matcherna kanske, men apropå det med unsung hero, så Bayern hade ju en otrolig framgångstid på 70-talet som började i mitten ungefär. Och då var han faktiskt, det sägs ibland att hade det inte varit för honom så kanske han inte hade satt fart i Europacupfinalen 74, dåvarande Champions League, mästarkuppen. Så mötte Bayern München Atletico Madrid. Och Atletico Madrid gjorde 1-0 i förlängningen. Och i den, jag tror, Luis Aragonés gjorde mål för övrigt. Och då, för ovanlighetens skull, så sticker Schwarzenbeck upp och gör mål med ett långskott i typ 119 eller något sånt där. Det var omspel på den tiden. Det blir omspel, det vinner Bayern med 4-0 och sen vinner de tre raka Europacuper och går mot tokdominans. Men han räddade dem den gången och det blev ändå startskottet för 70-tals framgångsvågen. Så han var väl den okända hjälten där då, kanske. Mm.
Och vad man ska väl tillägga då med Schwarzenbeck är väl så att han har ju inte som... Kajson har ju klivit in i de stora korridorerna.
I de stora Mercedes-bilarna.
Precis, och alltid kostym och fin slips på sig. Medans Schwarzenbeck är väl så fortfarande.
Vilken grej det var ändå när nyheten kom inför hemma-VM 2006 att han skulle åka helikopter mellan matcherna för att hinna se alla.
Ja. Men medans då hans kollega Schwarzenbeck var väl så att han öppnade en liten kiosk i München, som man eventuellt fortfarande har.
Jag tror det, så vitt vi vet. Och vi säger väl att vi hoppas att den finns där. Ja.
Ja, Johan, kanske lite för din egen skull, men för många andra skull. Det känns som att vi bör prata lite kort här om Arsène Wenger. Mm. Som vi har gjort så många gånger under de här tre åren med Offsides podcast, men nu är det inne i en period där det känns som att...
Jag tippade ju faktiskt den matchen.
Ja,
kommer du ihåg det?
Du sa att Müller skulle avgöra.
Nej, jag sa att Bayern skulle vinna ganska lätt i München och att Arsenal skulle ha lite hugg i returen men sen inte vinna. Men jag trodde nog att det kanske skulle bli 3-0 eller 3-1, inte 5-1 riktigt. Nej. Så det var inte så bra ändå.
Nej, precis. Men efter det som då hände i München när de blev totalt utspelade
av får man säga,
Bayern München. Och inte bara utspel, utan det var på ett sätt där det var mentalt otroligt svaga. Det fanns ingen liksom kämpaglöd. Det kändes som att de gav upp. Och som man då har kritiserat Wengers Arsenal för så många år nu, att de är inte där riktigt på den nivån mentalt. Att de viker ner sig för lätt och sådär. De här säsongerna som går i samma cykler hela tiden. Mönster och sådär.
Det var en Arsenal-supporter såg jag i någon så här supporter-podcast som hade noterat att Wenger i sina, när han möter pressen och uttalar sig efter matcherna, så pratar han nästan alltid om spelarnas, han fastnar alltid i det här med mentality. Och att till exempel efter krossen i München så sa han då när det blev, när de snabbt gick ifrån till 3-1 där, we looked mentally jaded, sa han. Och så, men så säger han även om de vinner att vi visade bra mentalitet, och att han alltid hänger upp sig på det här, vilket gör att liksom att det ska förklara allt då, att det är liksom sällan att det kan inte bero på laguttagning, sätt att spela, taktiska drag, utan att alltid kommer tillbaka till det här med vad de visade för typ av mentality. Också som att man ska stå och falla med att ena dagen kan det vara bra, nästa är man mentally jaded. Och att han tyckte att det kändes lite futtigt och lite alarmerande att han alltid verkade rikta in sig så mycket på det. Jag tyckte det var smart sagt.
Ja, just det. Ja, men det är intressant. Men så efter den här matchen och inför helgens match då i Premier League, så på presskonferensen där så var ju många nyfikna, för det är ju många som har liksom både krönikörer och supportrar som har sagt nu räcker det liksom. Nu måste Arsenal vända blad och hitta på någonting nytt. Det går inte längre. Och då fick han frågor och då sa han att han har inte bestämt sig. Hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Och han sa att framåt mars-april så skulle det komma någon slags besked. Men han sa, skulle det vara så att jag lämnar Arsenal så kommer inte jag sluta för det, utan då kommer jag att jobba igen. Jag kommer köra på till hösten, oavsett om det blir Arsenal eller någon annan klubb.
Ungefär, ja.
Och det är ju ändå intressant med tanke på att man utifrån så kan man tycka att det kanske räcker nu, Arsen. Det kanske är här du ska sluta. Det finns ju en risk att han börjar att gå i någon slags spiral som går utför. Och tänker man, han känns ju inte som att han är aktuell för en toppklubb längre.
Ja, säg inte det. Eller kanske ett bra franskt lag.
Ja, kanske det. Men ja, Monaco kanske han skulle vända tillbaka till och så, eventuellt. De har ju en väldigt stark ungdomsakademi, det kanske hade tilltalat Arsene.
Är det kul om man återvänder till den japanska klubben och ser om ordföranden där som hade den där 100-årsplanen, att om 100 år så ska vi vara väldigt bra, se hur långt de har kommit.
Just det. Men det är ju intressant att Wenger, medans man tycker att han borde... Alltså Arsenal har för det första har de en utmaning i sig. Även om Wenger skulle lämna så är det ju... Han har byggt upp den klubben under så himla många år. Så att det är så många personer som borde följa med honom om de ska få det här som kallas en clean sheet. Liksom, mm. Att de ska börja om från början.
Ja, framförallt är det väl liksom en hel kultur som
precis
sakta ska ändras.
Så det är,
det är mer än en person.
Om utmaning de har. Mm.
Och det är väl skillnaden, om man då igen ska göra den här United-jämförelsen, så var det ju väldigt tydligt att den dagen Ferguson slutar så slutar han. Han kommer inte gå till Everton liksom, utan väldigt tydligt. Och skillnaden där blir ju också att han lämnade ju faktiskt ett lag på topp. De var ju mästare när han tog farväl. Och skillnaden här är ju att det har ju inte Arsenal varit på länge, utan de har ju varit det här. Ja, som vi har sagt, spelar om samma säsong i varje år. Skillnaden nu tycker jag lite, i alla fall det jag har tyckt mig märka efter den här München-förlusten är att, för det har ju funnits många de senaste åren som vill byta ut Wenger. Alltså Arsenal-supportrar och andra. Men att även, tycker jag, många som är pro-Wenger och som är kanske fans till honom nästan lite nu kommer till att lite sådär, för din egen skull, om det går nu så kommer du fortfarande vara en legend här, men för din egen skull, det är dags. Men det skrevs ganska insiktsfullt om Arsenals utmaning på den här Ars-blogg som är ganska stor, där skribenten var mycket tydlig med att, jag tror att hans åsikt var väl att det behövde bytas ut, men att han var mycket medveten om att man ska nog vara beredd på att det kan, precis som du var inne på, att det inte är en person som ska bytas ut, utan det är nästan ett system och en kultur, och att det kan mycket väl bli sämre under ett tag innan det blir bättre. Men att är alternativet bättre att bara tuffa på som det är? Det tyckte ju inte han då. Men det är ju Amy Lawrence som är ganska skicklig och följer Arsenal mycket, har skrivit bok om, jag tror hon skrev en bok om det här Invincibles-laget, hon har skrivit en bok om Wenger också, tror jag. Hon var inte ett dugg förvånad när han sa på den här presskonferensen att komma och träna ett lag i höst, om det är Arsenal eller något annat återstår att se. Hon har ju hela tiden sagt att han kan inte sluta göra det här. Han kommer träna fotboll tills den dagen han verkligen inte kan längre. Det är det han gör här i livet.
Men vi har ju pratat om, du nämnde Aragonés tidigare, och vi har Wenger, och vi pratade om det här om veckan också, om tränare som har hållit på länge. Men när vi har Svennis till exempel, det finns ju någonting med tränare. Alltså spelare har ju en fysisk klocka som ringer, som innebär att de inser själva eller att de märker att nu håller jag inte nivå längre, nu slutar jag. Man kan sluta på topp ibland. Medan tränare är ju ofta så att de kör ju på till karriären går ut för till sist, och kanske de får ett uppdrag i Jordanien som Harry Redknapp i bästa fall, och så är de där en vecka innan de får sparken. De åker på konstiga resor och konstiga destinationer.
Ja, men det är inget fysiskt hinder för dem, alltså såvida de inte är helt sängbundna.
Och som i Svennis fall så vet man kanske lite grann varför han fortsätter. Han har ju...
Vet man?
Ja, men det tror jag. Han blir ju så blåst på alla sina tillgångar och pengar här om året. Han var ju black nästan. Nere på noll. Det var med, han har väl lite tillgångar på olika konton, gissar jag. Men...
Han skulle ha ringt Robbie Fowler.
Ja, exakt. Men han var ju ganska ruinerad. Och då gjorde han väl ingen hemlighet av att det var en av anledningarna till att han drog till Kina i första läget. Och nu har han ju dratt in rätt mycket pengar där på rätt kort tid. Men där fanns det någon slags ekonomiskt incitament. Men många tränare är ju nog, precis som Wenger, det är ju liksom den här kärleken som gör att man orkar stå ut i det här yrket. Så man inte heller bara kan stänga av, utan den tar man med sig ner i graven nästan.
Ja, för vi har ju många gånger varit inne på när man olika typer av slut för spelare, men det är ju mer luddigt för en tränare, eftersom det, liksom, det är inte så tydligt att någon säger du håller inte längre. Så kan det ju vara eftersom man inte får något jobb, men någonting kommer man ju alltid att hitta, så att säga. Vilket gör att de kan fortsätta. Vet du vem som sa, jag har ett citat framför mig här, av en svensk tränare som sa så här i en intervju 2003, att sitta på bänken och dö som tränaren Jock Stein i Skottland, det vore ju drömmen. Att få falla ihop så där på bänken. Fy fan vad fint.
Som sagt det. Ja. Ja, jag måste tänka här bara på språket. Det svär lite grann där och göra en referens till en tränare i Skottland.
Det är en kontroversiell svensk tränare. Var rätt länge sedan han var aktiv. Men var inblandad i rätt mycket. Det blåste om honom en del för en del grejer han sa som inte var så politiskt korrekta.
Det var inte Antoine, utan det var den,
nej, men det är samma,
den andra Västerås.
Ja, precis.
Vet han,
det var Lennart Liston Söderberg.
Liston, ja. Ja,
just det, precis. Just det. Den intervjun gjorde Malin Ros i Expressen med honom 2003, när han för sista gången, tror jag, hoppade in och tog över sitt älskade Västerås SK. Mm. Mycket kan man säga om Liston och hans uttalande om homosexuella och svarta spelare, men han älskade ju den där klubben och hade nog kunnat träna den gratis om det krävdes. Kanske han gjort ibland också, vad vet jag. Men han hade då den här nästan så här romantiska bilden av att träna ända in i döden i princip. När Jock Stein, som han nämnde, var ju alltså legendarisk manager, kanske framförallt i Celtic, och faktiskt Fergusons mentor ett tag, tror jag. Vad han gjorde, det var ju inte påhitt från Liston, utan han dog ju faktiskt på bänken när Skottland spelade landskamp mot Wales, tror jag. Så fick han hjärtattack. Han var vid ganska dålig hälsa innan och fick en hjärtattack och dog inne i katakomberna där. Det tycker inte jag man ska romantisera, men det tyckte Liston då, kanske. Grejen var där också, när Liston tog över så hade han just hjärtproblem. Och hans hälsa var inte så bra, så det fanns uppenbara frågor att ställa till honom. Men han hade den här bilden av att det här ska jag ta hela vägen in. Så. Men han lever fortfarande.
Ja, okay.
Och vissa får ju, de som faktiskt tvingas sluta, oavsett om det är spelare eller tränare, har vi sett många gånger, kan få lite problem med det. Jag hörde en intervju med en som verkligen inte fick problem med det. Hörde du förresten söndagsintervjun med, som Martin Wiklin gjorde med Stefan Holm?
Ja, gjorde du.
Ja, återigen, mycket bra intervju.
Ja, verkligen.
Man gillar både Holm och Wiklin. Ja. Han berättade att det hade varit så lätt för honom, men hans omställning kanske inte var så svår, eftersom det var inte som att han flyttade hem från en tron i Monaco. Han hade ju bott i Karlstad hela sin tid, så det blev kanske inte så stor omsvängning för honom. Men jag läste en ganska gripande text om en gammal spelare som hette John Burridge, Budgie kallad. Ringer någon klocka på honom?
Inte alls.
Nej, ja, ett rekord. I alla fall om ingen har slagit det sen sist jag tittade, så är han faktiskt den äldste spelare som har spelat i Premier League. Alltså nuvarande Premier League, så det var väl på 90-talet, så jag tror att han stod i mål någon match för Manchester City när han var 43 eller 44. Och vad ska vi säga, Anders? Stop me if you heard this one before, som Morrissey sa, men en idiot i farsa.
Ja, ska vi avslöja det att vi har mässat lite fram och tillbaka med varandra om NHL-keepern, gamla Frölunda-keepern, vet han?
Jag vet inte om han var Frölunda, ja, kanske i unga år, men han stod nog aldrig för dem på seniornivå, för han drog väl över till Nordamerika väldigt tidigt och spelade juniorhockey. Men han som fick rubriker i höstas för att han hade Donald Trump på sin mask, Robin Lehner.
Lehner
var det, precis. Som jag tror står i Buffalo.
Ja.
Och du tänkte på farser.
Ja, det var ju en sjuk intervju, det var väl typ inför något JVM 2010,
typ.
Kanske. Där det var, kom fram då att hans pappa då, Mikael, har varit den här pappan som vi ofta förfasas över här i podden, som har drivit sin son på ett sätt som nästan känns som att det är både en psykisk och en fysisk misshandel. Han ville egentligen inte spela hockey ens, utan det var typ när han var 11 som farsan bestämde, nu ska du bli hockeymålvakt, och tyckte knappt det var kul, liksom. Han kunde knappt åka skridsko. Han hade spelat fotboll som ung då, Robin. Så han köpte utrustningen och började lägga upp en plan då, så inte bara så i villan utanför Göteborg, tog bort gräsmattan, la cement över hela jävla i trädgården, satte dit hockeymål, köpte en sån här hockeypuckmaskin, precis som det finns tennis.
Ja, lite som Agassys farsa.
Ja, precis. Och den sköt iväg då, puckar 160 km i timmen, och han stod där och tog emot dem och började, och så var det till och med så att någon gång när inte sonen var beredd, så kom det puckar och han började gråta och han ville gå därifrån, och han bara, nej, fortsatte bara skjuta puckar 160 km i timmen. Och
det var någon granne som till och med ringde till BRIS.
Ja.
Det vet inte om det var just för den incidenten, men att de ofta, det var väldigt hårda ord de emellan. Han berättar ju, farsan där, att väldigt öppet, att jag brukade håna honom när han var dålig. Och det angav han som motivering för att det var för att hornen skulle växa ut på honom, som han sa. Att han skulle bli tävlingsinriktad nog då.
Ja, och sen var det då
och att han hotade också med, Robin sa att, så här, att farsan låg på så mycket att jag visste att om jag var dålig skulle farsan sälja skydden. Och så var det kört.
Ja, det fanns så många sådana saker som var fruktansvärda. Alltså. Och det sa de då i den här intervjun 2010 att deras relation var ju inte bra, och det kunde han kanske, det pappan, ångra lite grann nu efter att de tappade.
Ja, samtidigt inte.
Nej.
Skulle han säga idag, så skulle han ju säga, hur gick det då? Ja, han är fan en NHL-stjärna idag.
Exakt. Men så blev det då deras relation lite bättre. Och då var det så att när han
säga, man har Trump på hjälmen. Kan det ha någon, kan det spela någon roll vad du gjorde där?
Ja, och när han var 17 eller 18 så fick han en liten skada. Han blev petad och sådär och kände att han ville sluta med hockeyn. Och då tog farsan med honom till New York, till kungen. Där han fick audiens då.
Henrik Lundqvist.
Och han fick Henrik Lundqvist visa upp sin lägenhet på Manhattan, sina sportbilar och det här livet som han kunde få om han fortsatte att kämpa. För att, det ska man säga att han hade ju varit, han var ju målvaktstränare i Frölunda och hade varit liksom nästan i 4 års tid tror jag kungens personliga målvaktstränare också. Så de hade ju en relation. Och där på något sätt så inser då Robin att ja, kanske inte ska djup och så. Och sen nu har det gått bra. Nu är han väl i Buffalo eller vad det är?
Ja, jag tror det. Buffalo Sabres.
Ja, men i alla fall en, får man säga, en röv till pappa.
Ja, det får man då säga.
Vi har pratat om Wombacks pappa, vi har pratat om Agassiz pappa och det finns hur många pappor som helst i idrottsvärlden som är idioter.
Dessa jävla farsor. Ja. Och här har vi en till då, John Burridge pappa. som heter Jim. Hon växte upp under väldigt knappa förhållanden i nordvästra England, nära Skottland. Och när jag läste artikeln så fick jag, du har sett filmen Billy Elliot. Mm. Det verkar vara ganska likt där. Förutom att Billy Elliots farsa var ju motsträvig. Han var gruvarbetare när Jim Burridge, precis som Billy Elliots pappa var. Men i filmen i alla fall så har Billy Elliots pappa ändå ett gott hjärta. Och med tiden som mjuknar han ju låter sin kille dansa ballett efter att ha haft lite svårt i början. Och man gillar ju honom på slutet. Det gör man ju inte med den här Jim Burridge som söp sig full på fredagarna och dunkade på både sin son och sin fru emellanåt. Och tyckte att fotboll som lille John älskade mer än allt annat var en bögsport. Mm. Och de bodde i ett jävla kyffe, hade inte ens toalett inne. Så de kissade i någon hink och så slängde de bara ut pisset på gården utanför. Och så städade de där en gång i veckan. John beskriver hur han var så lovande så det började ändå komma ett scouter hem från större klubbar som ville att han skulle få lärlingskontrakt och annat. Mm. Och farsan bara skickade dem iväg. Först fick de liksom vada genom pisset fram och erbjöd, sa att vi är intresserade av din son och vi ger honom 5 pund i veckan och accommodation, fuck off, sa han bara. Mm. Det är inte tillräckligt med pengar. Då började han spela med sin lokala klubb som jag tror var Workington eller något. Och en av hans första matcher får han en svår tackling av en motståndare. Då rusar en man in på planen och häller en pint öl över den här motståndaren. Det var farsan då. Så det var hans lite liksom märkliga sätt att visa att han på något sätt ändå var stolt över sin son fast han hade så många brister själv. Han visste inte ens att han var på matchen. Han hade tagit sig dit för han hade väl någon slags inverterad stolthet ändå. Och bara jag får pissa på min son, typ. Gissar jag. Men han tog sig ur det där och blev en jätteduktig målvakt. Och han var faktiskt en pionjär på många sätt, den här Budgie. Han var något av en entertainer, spexade gärna för publiken och någon match när han hade det ganska lugnt så hoppade han upp på ribban, satte sig där och betraktade.
Lite ravelli över honom.
Lite ravelli över honom. Och han var först i England med att förr i tiden så värmde man inte upp på planen innan matcherna. Man kom bara till omklädningsrummet, såg på hästkapplöpning kanske. Men Budgie var först ut och han var ganska spektakulär i sin uppvärmning, gjorde volter och gick på händer och annat. Och han älskade att spela fotboll. Han var duktig och han älskade väl också att vara älskad så att säga. Mm. Och gick igång på att publiken och bekräftelse. Det gjorde att hans karriär blev väldigt lång. Att han liksom kunde inte lägga av för att det här var det bästa han visste och han tyckte inte att han dög så mycket annat till här i livet. Men det blir ju svårare och svårare ju äldre han blev. Och mot slutet, när jag tror han är 43 eller 44, 45 kanske, så spelar han med något brödgäng där han hade tillfälligt kontrakt. Samtidigt så var han fungerade lite grann som målvaktstränare i Newcastle. Det här var under tiden Newcastle var ganska glamorös och hade Keegan som tränare. Mm. Så får han sitta med under en match. Från Newcastle möter Arsenal och Budgie sitter på bänken som målvaktstränare och plötsligt bara börjar han gråta. Och Keegan frågar, vad är det? Liksom så. Så jag bara inser att min klocka har slagit. Jag kan inte spela fotboll längre. Jag är för gammal och dålig och är så rädd för vad jag ska göra nu. Mm. Jag vet inget annat. Och han fick jättestora problem efter och fick en depression och försökte ta livet av sig. Blev inlagd på en klinik och så beskriver han ganska starkt den här intervjun som jag läste med att under rehabiliteringen så är det så samtalsterapi.
Då kommer farsan hela en pint.
Farsan är nog ute i bilden och kanske död då. Ja. Jag vet inte, han verkar inte haft så mycket kontakt med sin farsa av naturliga skäl i vuxen ålder. Men då får de sitta, de här som är inlagda på kliniken som har varit med om allt möjligt olika saker. Och kvinnan som ställer sig före honom berättar att hej, jag heter det och det. Jag är här för att det var så här att min story är att min man och mina 2 barn omkom i en bilolycka. Och då skämdes han så mycket för då skulle han ställa sig upp sen då att jag heter John Burridge och mitt problem är att jag inte kunde sluta spela fotboll. Mm. Det låter ju ganska futtigt. Mm. Liksom så. Mm. Så då liksom skämdes han och så skämdes han för att han skämdes. Och så mådde han väl ännu sämre. Men hittade alla fall, vad som verkar i alla fall en väg ut igen, han fick olika typer av, han fortfarande problem med depressioner och äter antidepressiva och så, men hade hittat olika typer av målvaktstränarjobb i Gulfen tror jag, eller något sånt där. Men han var en ganska drabbande historia, att det kan dölja sig en ganska stor berättelse bakom att det bara är en glad gammal målvakt som är äldst i ligan. Mm. Och det ledde ju förstås till att han inte kunde lägga av, att han har spelat för bizarrt många klubbar. Jag har faktiskt aldrig sett någon, man bara tittar på hans Wikipedia-sida, hur många klubbar det är där. Framförallt mot slutet när han inte var första keeper längre. Då erbjöd han, var nästan som en konsultande målvakt. Var det målvaktskris någonstans kunde man ta in honom på kanske 3 matcher eller något sånt där. Mm. Och ibland så står han inte ens en match. Men jag tror inte jag överdriver om man hade typ 20 klubbar mellan sådär 94 och 97 eller något sånt där. Helt otroligt. Jag vet inte om man kan ha rekordet för mest klubbar i England också eller något sånt där. Det är brutalt många alltså. Och då kommer jag att tänka också på din gamle polare. Lutz.
Lutz, fan en stil.
Ja, jag tror att han slår Lutz med råge i antal klubbar. Men Lutz slog honom ju på andra sätt. Burridge var ju inte besatt av att spela för många klubbar, det var ju bara hans sätt att få hänga kvar i matchen så att säga. Medan Lutz, när tysken som du har träffat, som jag tänkte att du skulle få berätta lite om här, han hade väl mer uttalad målsättning med sitt kringflackande, va?
Ja, ja, exakt. Först och främst, jag träffade ju honom i bizarr miljö, det var ju nere i södra Tyskland i Ruhpolding. Det var mitt under
skidskytte-VM.
Ja, precis. Mitt under skidskytte-VM. 2011, nej 2012 var det. Och anledningen till att han var där nere var för att han hade engagerat sig i någon sån här mot växthuseffekten, någon typ av stiftelse. Och då skulle han sätta sig i en iglo och sitta där typ i 72 timmar eller om det var... Han skulle sitta och bo där helt enkelt, som någon slags statement. Och så skulle han göra lite intervjuer.
Luddigt statement.
Ja, det var det. Och jag hade ju varit på jakt efter honom ganska många år. Ja. Han var ju, precis som du sa, en kingflackande typ.
Hur bra var han?
Han var ju otroligt lovande. Bayern München ville skriva kontrakt med honom när han var 16-17. Men då tackade han ju nej till det, för att han ville inte vara typ en tredje keeper bakom Kahn. Sen så hade han lite erbjudande, men så av olika tillfälligheter så slutade med att, eller började med att han började ge sig ut i världen. Så han fick ju något erbjudande i Malaysia. Han tänkte, jag ska bara köra ett år där, han fick jättemycket pengar. Jag tänkte, det kan vara bra för mig att få lite seniorerfarenhet som ung och sådär. Så kom han tillbaka, körde lite i England, i lite så här championship-klubbar och sådär. Men gjorde knappt någon match, utan det blev bara sådär 3-4 månader på varje ställe. Och det blev ju hans grej. Efter ett tag så insåg han att jag är ju inte tillräckligt bra för att bli en första keeper i en bra liga. Då kanske jag ska maxa min karriär på ett annat sätt istället. Uh-huh. Och då började det först med att han ville se världen. Han var ju nyfiken och sådär. Han hade ju, ska man säga, ingen idiot i fassa i alla fall.
Du är säker?
Ja, jag är tämligen säker på det. Ja. Tvärtom jag tror jag faktiskt. Väldigt bra familjeförhållande.
Härligt.
Ja. Så det slutade med att han blev ju världskänd efter väldigt många år. 20 år på resande fot. Så representerar han 24 klubbar. Det går kanske inte att jämföra med din Burridge-typ. Men han spelade proffsfotboll, högsta ligor, på 6 olika världsdelar. Och fick ju uppleva så otroligt många saker, både härliga saker, han tjänade mycket pengar stundtals och blev liksom, när han var i Malaysia och sådär, så blev han såg lite annorlunda ut och såg så här tyskt snygg ut, långt hår. Han var ju ändå lång och ståtlig i de asiatiska länderna, som blev Armani-modell och omslagspojke på liksom olika magasin och sådär, men drogs också in i rätt skumma miljöer, så att ett tag så satt han ju i fängelse i Singapore i 101 dagar. Han blev misshandlad där inne. Och det handlade ju om att han blev anklagad för att han hade tagit emot mutor då.
Oh.
Och jättemärkligt. Han var nära att ta livet av sig och sådär innan det och så. Och sen så var han i England och tror det var om han var i Brentford eller något sånt där. Där han i en luftduell kolliderade med en motståndare. Hamnade i koma och hjärtat stannade. Han var liksom dödsförklarad i typ 10 minuter. Sen så vaknade han till liv igen. Och han har blivit jagad av maffian i Albanien när han spelade där. Alltså, otroligt liv på så många olika plan.
Och sen, catch me if you can i fotbollsmiljö.
Ja, precis. Och sen så var han i Kanada, spelade för Vancouver. Den vackraste staden i världen enligt Lutz, han har ändå sett rätt många städer.
Ja, han borde veta.
Han borde veta. Då fick han erbjudande, för när han varit liten så hade han en idol som han tyckte såg väldigt cool ut. Han hade långt hår, det var därför han hade långt hår också. Sådär. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en östeuropeisk målvakt som han hade sett på TV. Och då hade han sagt så när de hade någon skolarbete, typ när han var 12 år eller sånt där, att när jag blir stor ska jag bli fotbollsproffs, jag ska vara målvakt och jag ska spela på världens största stadion, Maracana, inför 200 000 personer. Och när han var i Vancouver precis på slutet av hans karriär så fick han ett erbjudande från en brasiliansk klubb. Tänkte att det hade varit liksom pricken över i ett avslut i karriären. Och det var så, han skrev på för en brasiliansk klubb och det slutade med att han fick spela inför 200 000 på Maracana. Enligt honom 200 000.
Ja, ja.
Det var märkligt när man gjorde intervjun, men han satt med honom med Eglund där. Vi lärde känna var ganska väl.
Ja.
Och han hade ju så otrolig historia och det samtidigt gick det inte att faktakolla så mycket.
Nej.
Man fick göra lite stickprov och sådär. Var du i den klubben? Ja, det stämde sådär. Men alla de här sidoberättelserna, vad han råkade ut för, sådär när han liksom spelade rysk roulette i någon klubb. Alltså liksom, det var verkligen så med en revolver mot huvudet. Ja, han överlevde det här. Och sen när han var död förklarad i 10 minuter så kom han tillbaka och spelade, så sa han det. 10 dagar senare spelade jag, höll nollan. Okej,
vänta lite här nu Lutz, bara för att jag får det här greppet. Först var det rysk roulette, sen var det jagade den albanska maffian, sen var det koma, sen höll du nollan. Är det ungefär rätt? Ja, ja, absolut.
Absolut.
Ja. Satt Brandao på läktaren på Maracana när du spelade där? Ja, ja, absolut.
Absolut. Ja, men otroligt i alla fall, och det blev ju...
Var det kallt i Iglo?
Det var jävligt kallt. Det låg ju någon grad. Han ville att jag skulle sova över den här, för jag verkligen skulle få känna på det. Men...
Sov han där?
Absolut.
På någon fäll typ.
Ja, det var otroligt märkligt på så många sätt. Sen så höll vi i kontakten. Han ringer mig fortfarande ibland, Lutz. Och man ska säga att idag är han ju världsscout för Hoffenheim. Givetvis. Så han ringer mig någon gång varje år och frågar om svenska spelare. Och då är det ju inte att han frågar om Ishizaki eller om Alexander Isak, utan det är de här spelarna som spelar i division 2.
Ja, som du inte har så bra koll på.
Inte har så bra koll på. Så, can you please write me a report, Anders? Så, nej, det kan jag inte göra. Så, vet jag någonting om någon spelare så kan jag ju säga, jag vet att han i alla fall har representerat kanske Sveriges pojklandslag. Så, mycket mer saker vet jag inte, Lutz.
Nej, och inget ont om dig, Anders, men man hoppas ju att det finns lite större nät, så att säga, i Hoffenheim, att de inte helt går på dina rekommendationer.
Absolut. Ja, det är ju en jävla man i alla fall. Och jag vet om att...
Det hade varit kul om Hoffenheim inte hade gjort någon till världscout, utan så att du får bara scouta i den här lilla regionen.
Men Lutz var ju på tapeten bara för några dagar sedan. Jag såg fladdrade förbi någon nyhet i engelska tabloiderna.
Jag såg också det var med pingvinen, va?
Ja, precis. Att han blivit anklagad för någon typ av, om det var polisen i Hoffenheim eller vad det var.
Mannheim kanske.
Mannheim kanske då. Man fått ett samtal, anonymt samtal, som sa, för de hade precis haft en stöld på lokala sot där någon hade stulit ett gäng pingviner. Och så var det någon då som ringde in ett anonymt tips, det är Lutz Fannerstil. Han har en historia av det här, det är mycket riktigt. 2003 tror jag, när han var i Nya Zeeland, han var ute på kvällen med sina lagkompisar och hade druckit kanske ett par för många bärs. Och då snodde Lutz med sig en pingvin hem och han satt i sitt badkar.
Som man gör.
Och hade det hemma i 2 dagar, sen så tröttnade han på det grejen, så då lämnade han tillbaka den.
Han visste han om att sköta en pingvin. Han tycker ju lite synd om pingvinen.
Ja, precis. Absolut. Men,
också så opolitlig, nästa dag kan han ha skrivit på för någon annanstans så bara lämnar den stackars pingvinen.
Ja, men han har ändå ett gott hjärta.
Mm.
I alla fall så i samband med den här då 5 dagar typ gamla nyheten om att, eller ryktet om att han var inblandad i en ny pingvin här, va? Så sa han att absolut inte. Och man ska ha klart för sig det som hände i Nya Zeeland 2003. Jag stal inte den. Jag bara lånade pingvinen. Jag lämnade faktiskt tillbaka den till sot. Den mådde lika bra när jag tog den som när jag lämnade tillbaka den. Så att han tog avstånd från de här senaste skandalerna.
Han var inte inblandad i just denna stöld.
Precis. Nej. Vi ska väl kanske göra så när vi ändå håller på och försöker få så många som möjligt att gå in på vår nya fina hemsida. Offside.org, som vi har ju gjort om för att den ska vara läsvänlig och piggare. Så kanske när vi då lägger ut det här nya avsnittet, man kan gå in och lyssna på Offsides podcast, och vi har ett stort arkiv där man kan gå tillbaka, där det finns lite beskrivningar om vad olika samtal har handlat om. Så har vi lite länkar. Förra veckan så pratade vi om den här Calgary-dokumentären med Wassberg och Gunde, där man kunde få en länk. Likadant den här gången kanske vi lägger upp reportaget om Lutz Fannerstil för den som vill läsa det reportaget.
Ja, tycker jag.
Så kan man gå in på offside.org för att läsa mer om det.
Jag blir nyfiken nu, det kanske kan vara något för våra lyssnare att mejla in dem också, men det kom sig som så att jag spelade tennis med Gustav Svenssons syster häromdagen.
Mm.
Alltså gamla blåvitt Gustav Svensson. Ellen Svensson, som var väldigt framstående i tennis som junior och fortfarande duktig. Men då berättade hon att Gustav är precis flyttat till Seattle för att spela där med Seattle Sounders. Det innebär då att han har spelat i 3 världsdelar, Europa, Asien och Nordamerika. Jag undrar om det är någon som har fler, alltså det är inte jättemånga, men är det ens någon svensk som har spelat för 4? Det kanske kan bli något för lyssnarna att gräva i.
Ja.
Jag kommer inte på någon på rak arm sådär nämligen, men det skulle vara då, utöver det, framförallt kanske Sydamerika och Afrika.
Ja, just det.
Om det finns, vilken är helt enkelt den svenska spelare som har på något sån här nivå, det ska inte vara liksom bara någon strandfotbollslag, representerat klubbar i flest kontinenter.
Ja,
och då... kan någon ta upp den tråden så vore det skojigt.
Ja, kan ni maila oss på podcast@offside.org eller så hör ni av er till oss på Twitter under hashtaggen offsidespodcast. Jag vill också kanske då säga att vi har, det här har gjort det här avsnittet i samarbete med C-more. Och i helgen så fortsätter Svenska Cupens gruppspel. Då är det Kristianstad AIK, Sirius Ljungskile, IFK Göteborg, Armenisk Syrianska och på måndag är det Stockholms derby. Kan man säga det? Stockholms derby. Brommapojkarna.
Ja, det är väl egentligen Bromma, Västerort.
Ja, men det är Västerort derby. Brommapojkarna.
Ja, det är inte då eftersom bara ett lag ligger i Västerort.
Det är någon typ av möte. Du som lyssnar på Offsides podcast kan ta del av ett exklusivt erbjudande. Det är halva priset första månaden utan bindningstid. Då är det 199 spänn istället för 399 kronor. Och man går in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet.
Ja, och så var det också i samarbete med Korpen. Fotbollssäsongen där drar igång snart igen också. Och vill man anmäla ett lag eller veta mer så ta kontakt med din lokala korpförening och för att få lite vägledning dit så kan man gå in då förslagsvis på www.korpen.se/fotboll2017.
Ja, och vi ska också nämna den här kvällen då på fredag där jag och Johan åker ut till Näsfabriker och för att delta i ett event som pågår där under kvällen på fredag kväll. Man behöver köpa biljetter för att delta på detta. Då gör man på näsfabriker.se. Och vi kommer helt enkelt hålla i en litet snack där på en scen. Och gör man inte det på fredag så kan man annars åka ut i Näsfabriker för att bo på deras hotell. Eller hålla en konferens i deras rätt trevliga natursköna miljö med både skog och sjö. Och det finns även då en, jag tror att vi kommer hålla det här snacket i det som kallas Bomullsfabriken som är deras klädbutik där de har då märken som N07, Acne, Morris och Ralph Lauren. Men för att läsa mer om detta eventet eller Näsfabriker så går man in på näsfabriker.se.
Mm. Har du haft kul nu då? Det som du sa att du skulle ha precis innan vi började spela in här.
Ja, jag tror den där Iprenen kickade in precis lagom så just nu så känner man ganska så... Ja, pigg.
Jag är osugen på att lämna vårt poddrum idag, även om vi måste snart. För det här är de värsta jobbveckorna. Våra jobbliv går ju i cykler som är kopplat till när vi lämnar våra nummer. Och nu närmar vi oss lämningen för nästa. Men jobbigast för mig är aldrig precis dagen innan, utan det är när man har ungefär 1,5-2 veckor kvar. Det vill säga det som vi har nu. Mm. För då är det alltid att man får lite panik och man ser luckor i tidningen och man blir lite tveksam till idéer. Kickar alltid in lite sådär... minilight oro.
Ja, det är lite så som om man bestiger Mount Everest som är 8800 meter någonting. Man kan, vi har kanske nått 6000 meter. De sista 2000 meterna är ju där, alla dör.
Ja.
Alla trillar av. Men samtidigt har vi ju ändå klarat av liksom 2/3 av sträckan. Men
det ska inte bara nöja oss med det då?
Skicka
ut en halvfärdig
sida. Vi sätter ner tältpinnarna på 6000 meter och skicka iväg nummer som det
är. Ja, nej, sådana är vi såklart inte. Utan vi ska gå och göra vår plikt och försöka göra ett så bra nummer som det bara går inför framförallt den allsvenska starten 2017 som ju närmar sig. Där vi har ett spännande jobb på gång, kan vi säga. Plus mycket annat. Nästa vecka hoppas jag att ni lyssnar igen på oss. Vi kör vidare här. Vi är uppe i över 3 år nu. Och det blir faktiskt bara roligare och roligare att göra det här. Och det är vår ventil som vi har i vardagen. Och vi är så glada att ni lyssnar. Hör av er med kritik, beröm, tips, vad ni vill. Flera, det ska ni veta, som bara har börjat från allmänna spaningar eller tips från er. Har faktiskt kanske på ett eller annat sätt letats in i tidningen de här senaste 3 åren. Och ibland så får vi bara ett gott skratt. Vilket vi är också väldigt glada för. Så, ta hand om er.
Hey!